Hur är det att arbeta som personlig assistent? När känner man sig nöjd? Vad är svårt? Vilka regler ska man följa? I veckans reportage beskriver två manliga assistenter sitt arbete. Och sist i reportaget berättar en kvinna som haft assistenter i 23 år i sitt hem hur man kan anpassa sig till varandra. Knacka inte, öppna dörren och gå in och hälsa och stäng dörren efter dig, står det på ytterdörren. Så mjukt går man in i hallen och vidare in i en stillsam atmosfär. En assistent halvligger i mörker på vardagsrumssoffan och fingrar på en mobil. Brukaren sitter lugn och nöjd i eget rum. En lampa lyser över pusselbitarna på bordet. I köket spelar en radio på låg volym. Thomas Alatalo står och skär rödbetor och potatisar i skivor. Lägger dem på ugnssäkert fat, oljar och saltar och vips in i ugnen. Klockan är 5:06 in i middag. Thomas Alatalo kallar sig ödmjukt för Rookin bland de personliga assistenterna som jobbar här. Någon har varit i huset i 16 år, Thomas i 3. Målet är att göra livet bättre för brukare.
Ja, när min brukare är sådär toppen glad och ibland kan han ju praktiskt taget hoppa upp i famnen och ska ha kramkalas och är riktigt nöjd. Då får man ju känna sig rätt bra, eller om man lyckas lära brukaren någonting nytt. Vi hade för 1 eller 2 år sedan skulle vi börja träna på att lära han att göra kaffe själv till exempel. Det var en kul grej. Han var jätteglad och tyckte det var skitroligt. Han skulle dricka kaffe hela tiden när han hade lärt sig det där. Så då var det väldigt mycket kaffe. För det var ju roligt att göra kaffet och dricka kaffet.
Ja. Kan du säga någonting om hur det är att vara assistent?
Det är världens bästa jobb. Själv har jag varit byggnadsarbetare fram till jag tror jag var byggnadsarbetare i 7 år och studerade till arbetsledare inom byggnad. Och sen bytte jag livsinriktning och så blev jag personlig assistent istället. Och ja, jag tittar inte tillbaka. Jag är väldigt nöjd. Man får en väldigt skön känsla när man lyckas med någonting bra och liksom får öka livskvaliteten.
Ja, men bygga hus, det är ju någonting verkligen bestående.
Men liksom, i byggnadsbranschen då kunde man vara hos samma kund en månad och så var de jätteglad. Och så när chefen skickar räkningen då blir de jättearg och så är allting fel. Och så funderar man, hallå, det här är ju inte rätt. Och då känner man sig inte uppskattad. Men nu när jag jobbar som assistent så kan man känna sig uppskattad mycket mer och mycket oftare.
Så hur har det påverkat ditt liv då?
Ja, det är ju därför jag då inte fortsatt söka jobb som, eller fortsatt inte, jag har inte sökt jobb som byggare sedan jag fick det här jobbet. Mm. Att jag inte var intresserad av att gå tillbaka. Jag tycker det här känns mycket bättre för mig själv. Så en intressant grej med när jag jobbade som byggare, för det är det jag hållit på med längst då. Mm. Att från byggare och komma hit har jag ju droppat lågt i lön exempelvis. Men det liksom rör mig inte i ryggen för att det känns så mycket, man liksom. Ja, jag har mindre kronor i timmen men jag känner mig mycket bättre. Det är som värt det. Och jag är nöjdare med det jag gör. Och ja. Det är många som frågar mig det där när jag säger vad jag gör. Då undrar de, men varför? Ja, men det känns bättre. Men du har ju sänkt din egen lön så mycket. Men det spelar ingen roll. Det är inte allt.
Vad fick du för utbildning innan då?
Innan personlig assistent hade jag ingen utbildning för det, men allt eftersom jag har jobbat så har företag jag jobbat för, de har haft utbildningar och utbildat mig inom olika. Till exempel har jag fått gå en kurs om autismspektrum, så man förstår den sidan av hur det är att ha någon slags autismspektrum. Vi har gått kurser i så vi ska lära oss att vara lågaffektiv. Säg att du är vakt på en krog och så har du någon som är jätteaggressiv. Och då kan man antingen vara aggressiv tillbaka och då kommer personen då fortsätta vara aggressiv mot dig. Eller så kan man vara jättelugn i sitt sätt och då har man tur och ibland så taggar personen ner. För att det är svårt att vara arg på någon som är lugn tillbaka, någon som är lågaffektiv.
Vad tycker du är svårast i jobbet?
Svårast är att, ja, en svår grej är att inte ta saker personligt när någonting går fel. tror jag. Det kan vara svårt ibland, men man måste försöka distansera sig och ja, när saker går åt fel håll. Så man får försöka att inte liksom känna att ja, men det här var mitt fel eller så. Men det, ibland har man ju känt sig dålig och det får man ju försöka att inte göra. Mm. Det är också svårt att säga med tystnadsplikt liksom. Mm. Kan ju ge några exempel.
Du har gått hem och så har du känt dig dålig, men det är inte kört.
Ja, ja men precis. Då får man liksom, ja, okej, nu var det en dålig dag. Nästa dag, då gör vi det bättre istället.
Lars Palmgren har haft 2 syskon i rullstol och visste en del om funktionshinder innan han blev personlig assistent. Och livserfarenhet är också bra att ha. Det har Lars Palmgren, som kort och koncist sammanfattar assistentjobbet med en sjöterm.
Man får vara standby på allt möjligt som behövs.
Var det svårt i början?
Ja, svårt att komma ihåg allting. Om man inte haft det passet på ett tag så då... Det är många saker. Så man har ju själv ritualer när man duschar och sådär. Och allting bara går i ett svep. Men det är inte så jättelätt att få in en annan människas kompletta rutiner. Jag börjar bli gammal. Kanske är det, jag är 64 år. Men, ja, men det går bra tycker jag.
Kan du berätta om någon gång när du tycker att du gjorde livet bättre för den person du jobbar åt?
De gånger som vi skrattar tillsammans så känner jag mig lyckad.
Vilka egenskaper tycker du att en personlig assistent ska ha?
Som i mitt fall så känner jag mening med att försöka göra livet lättare för någon. Och det känns meningsfullt att hjälpa någon som har bekymmer med sin vardag. Ja, det känns bra. Man kanske ska vara less på att hålla i en hilt i betongborr och vilja göra någonting med människor istället och prata och sådär. Jag tycker om att prata. Och...
Slänga käft?
Ja, det är också. Inte minst viktigt.
Hur länge har du varit hos samma brukare?
Det är sedan maj, våren 2016.
Vad hade du gjort innan dess?
Ja, jag har sysslat med allt möjligt. Svetsa, grovarbeten, riva, källare, golv och tak och väggar. Och i viss mån bygga upp dem och gjuta. Och jobba på lager, färsk- och grönsakslager. Och varit skol, elevassistent och lite av varje. Jag jobbar som muddrare på ett mudderprom.
Och hur tycker du att det här jobbet är då, jämfört med de andra?
Ja, det är fantastiskt. Ja, jag försökte komma in på att bli personlig assistent jävligt länge. Och var på arbetsförmedlingen och ville ha hjälp till det där. För man måste skicka in elektroniska ansökningar. Men jag är inte så bra på det där. Så det är 5-6 år jag tänkte på att komma in på det där.
Hur är det att anpassa sig till en annan person?
Ja.
Så sa du och suckade?
Ja, det är ju anpassa sig. Man får ju känna av och lära känna en människa. Och därigenom kommer det är bara den vägen man kan gå. Det lär man sig.
I 23 år hade Eva och Hans Norberg personliga assistenter hemma. Från tidig morgon till sen kväll. Hans var förlamad efter en olycka som ishockeyspelare och behövde hjälp med att äta, dricka, klia sig på näsan. Ja, allt. Men tänka och prata kunde han. Tillsammans gjorde Eva och Hans en plan för hur de skulle få vardagen smidigare med assistenterna.
Så till slut så skrev vi en policy om allt ifrån hur vi förväntade oss att de skulle hantera mobiltelefonen. Om de skulle sitta med keps vid matbordet, ja, vissa saker måste man räkna bort, att man inte ingår i den andra eller familjens ekonomi och så. Det var sådana där saker som vi upptäckte blev inte så självklart längre.
Så hur tog de personliga assistenterna att du hade skrivit förhållningsorder? Att man inte sitter med keps vid bordet och så?
Vi gick igenom, när de var på intervjuerna så gick vi igenom hur vi såg på saken. Och där fanns ju också, alltså, för man måste alltid ge och ta. Man kan inte bara domdera och tala om så här och så här och så här ska du göra och där ska du sitta. Och naturligtvis inte, utan man måste, det är som ett gummiband. Man måste förklara varför de här sakerna finns. Så de inte tror att vi tror att de är idioter. Utan vi hade erfarenhet av att de här sakerna inte fungerade. Mobilen börjar ju användas på ett annorlunda sätt. Och det kunde vara väldigt störande. När de tog upp mobilen för att prata i telefon. Och några ville ha tillgång till vår dator och sitta. Och det kändes väldigt konstigt på den tiden, och det kändes integritetskränkande på något sätt, utan att vara kränkande, men det var svårt i alla fall. Och hur jag hade även, de hade en egen toalett i huset som de kunde också sköta, inte att jag är deras städare eller att jag är deras plocka upp eller deras mamma, men vi försökte verkligen vara, alltså, tänka till så det inte blev stränga order utan förankring, utan att de förstod att det var för att de också hade ett rätten till sina liv.
Hur var det att ha anställda då jämt hos sig?
Ja, det är ju det som är så märkligt. Alltså, när man, jag så här många år efteråt sitter och tänker, så kan jag ju nästan inte ens begripa det själv. Hur det funkade så bra som det ändå gjorde.
Trots att det blev tunga lyft så fick assistenterna arbeta ensamma på sina pass.
Var och en jobbade alltså sitt arbetsplats själv, och det är ju väldigt ovanligt inom vården. Man brukar normalt sett vara dubblerad när det är tunga lyft och så. Vi märkte att när vi hade folk som jobbade dubbelt, alltså samtidigt på varje pass, så pratade de mer med varandra och uteslöt, så att det blev en främlingskänsla i sitt eget hem. Men när man lär sig jobba ensam så blir man väldigt trygg med sig själv, för man vet exakt vilka moment man ska göra. Att vara två kan vara mycket svårare, för man tror att du just har gjort och tänkt och så blir det fel. Så den gången då han har blivit tappad, då har han faktiskt varit på sjukhus eller där de har varit flera. Hemma var det ingen som tappade honom.
Mm. Vad var det svåraste att ha personliga assistenter hemma? Det är 23 år.
Ja, vad var det egentligen som jag tyckte var svårt? Ja, alltså, det svåraste var nog de gånger om det kändes att det inte stämde kemiskt. Att det inte var en person man litade på.
Och vad gjorde du då?
Ja, då drog jag mig undan. Och det värsta var väl egentligen att Hans drog sig undan. Han stängde dörren. Och då var ju huset mitt tillsammans med personer man kanske inte trides så bra med. Det har väl funnits en och annan i alla fall under åren. Men det var nog det svåraste. Att känna sig, att inte vilja gå in om jag kommer med bilen. Och känna att det var jobbigt att gå in för att det var någon jag inte trides med. Det var svårt. Så därför är det viktigt att man har den här feelingen för varandra. Att man är trygg när de öppnar dörren. För de tar hand, de är. Och vi hade inte heller ett eget rum. Nödvändigtvis. Utan de satt i köket eller i vardagsrummet där vi hade ganska stort och öppet. De kunde gå till ett eget rum så småningom, sista åren, och sitta. Men det gällde att höra Hans, att höra honom. För han signalerade att han ville ha hjälp genom att vissla. Eftersom han hade så dålig röstkapacitet så hörde man inte alltid. Och då låg han använde ju sovrummet mycket och... Och när han då ligger ner så blir det ännu svagare röst.
Mm. Vilka egenskaper är viktiga att den sökande skulle ha?
Ja, egentligen att det var väl, och det är ett ord som jag nästan inte tycker om att använda, flexibel. Men en människa som kan göra väldigt många saker och som kan falla in och acceptera att hjärnan tas lite grann ifrån personen. För att det, personen som passade bra hos oss var en person som klarade av att gå in i att bli tillsagd, gör det, gör si, gör så. Vilket är fruktansvärt irriterande och jättejobbigt för en person. Att bli tillsagd, ja nu ska du göra si, ja, men inte så. Ja, tillrätta, visa hela tiden. Eftersom Hans skulle få en känsla och gjorde ju också så att det var han som uträttade sakerna. Om det var att sitta vid datorn, att ge instruktioner hur de, ja, vart de skulle på sidan. Mycket delikat, mycket svåra jobb. Och den personen som klarar det, att bli, få såna här detaljhänvisning eller instruktioner och inte bli vansinnig av det. Utan förstår verkligen, i sitt hjärta förstår att jag gör det här för den här andra personens skull.
Och det berättade Eva Norberg. Reporter Sigrid Flensburg.